Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och den här morgonen så vill jag tala lite och delge en del tankar jag har. Vi har hållit till i första Thessalonikerbrevet och den här gången så vill jag tala lite om andra Thessalonikerbrevet. Vi kan ju se det som en fortsättning för att i första Thessalonikerbrevet så som vi gick igenom förra veckan så talade vi om att Thessalonikerna hade ju en fantastisk glädje i att tänka på att Jesus skulle komma tillbaka. Och vi såg att det fanns skillnad på dem som hör ljuset till och dagens till. Att de är inte, fruktar inte denna dag att Jesus ska komma tillbaka, utan för dem är det en fantastisk glädje att tänka på. Medan de som hör natten till, de är ju onyktra och då kommer Jesu tillkommelse eller den dagen som en tjuv. Men så var det inte med Thessalonikerna. Men nu hade det gått en tid och Paulus han fick höra om att det rådde förvirring och det hade blivit en osund syn på de här tingen, vilket gjorde att det skapade oro hos Thessalonikerna. Och så ser vi att han då för att råda bot på detta skriver han ytterligare ett brev till dem. Han vill förmana dem och undervisa dem så de inte skulle tappa fattningen, vilket hade blivit fallet. Därför att det hade kommit någon och förkunnat saker och ting som gjorde att de inte riktigt visste vad de skulle tro längre. Vi kan börja där i första kapitlet i andra Thessalonikerbrevet. Det står så här: Paulus och Silvanus och Timoteus hälsar Thessalonikernas församling i Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud fadern och Herren Jesus Kristus. Vi är pliktiga att alltid tacka Gud för er, kära bröder, så som tillbörligt är. Därför att er tro så mäktigt tillväxer och den kärlek ni har till varandra mer och mer förökas hos er alla och hos en var av er. Och därför kan vi själva i Guds församlingar berömma oss av er i fråga om er ståndaktighet och er tro under alla era förföljelser och under det lidanden ni måste uthärda. Vi vet ju det att de fick utstå mycket motstånd under sin första tid och det här han är så glad för att de hade faktiskt vuxit till i allt det och var ståndaktiga i den här, i dessa prövningar. Och så står det att vid femte versen: sådant är ett vittnesbörd om att Guds dom blir rättvis, så ska ni aktas värdiga Guds rike och för dess skull är det också som ni lider. Guds rättfärdighet kräver ju att de som vållar er lidande får lidande till vedergällning, men att ni som utstår lidande får hugnad tillsammans med oss när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar i lågande eld och låter straffet drabba de som inte känner Gud och de som inte är vår Herre Jesu evangelium lydiga. Och dessa ska då bli straffade med evigt fördärv bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla de som har kommit till tro. Ty det vittnesbörd vi har framburit till er har ni trott. Så ska ske på den dagen. Och så står det i elfte versen att han ber för dem. Det står så här: för den skull ber vi också alltid för er att vår Gud må akta er värdiga sin kallelse och att han må med kraft fullborda i er allt vad en god vilja kan åstunda och vad tro kan verka, så att vår Herre Jesu namn blir förhärligat i er och i honom. Ni i honom, efter vår Guds och Herrens Jesu Kristi nåd. Så inleder han detta brev. Han är så tacksam för det verk som hade begynt hos de här Thessalonikerna. Men så står det i andra kapitlet: i fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom ber vi er, kära bröder, att inte, vare sig genom någon andingivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss, så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlora besinningen som om Herrens dag redan stod för dörren. Herrens dag, vad är det? Herrens dag är ett begrepp som finns redan i Gamla testamentet, och det står för den gudsdom som går över jorden i ändens tid. Och då hade någon kommit där och fått dem att tro att Herrens dag redan stod för dörren, och att de blev förvirrade. Är vi inne i domen nu? Har det redan börjat det här? Och så blev de oroliga. De blev bekymrade över det. Det hade förbytts i fruktan. Istället för att det skulle då vara en sån glädje att Jesus skulle komma tillbaka. Och så hade någon inbillat om att det hade kommit brev ifrån Paulus, vilket inte var sant. Det står i tredje versen, låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Och så förklarar han varför det inte kan vara som de trodde nu. Så står det så här, ty först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, fördärvets man, ha trätt fram. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Vem är det, detta? Laglöshetens människa. Det är helt enkelt antikrist som ska komma, men som man då menar att nu var Herrens dag där, men då visar han att han har ännu inte trätt fram. För att när han träder fram, då är vi inne på Herrens dag. Men då står det så här, och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Det visste de, därför det hade han förkunnat för dem. Han hade talat med dem om vad som först måste ske innan denna laglöshetens människa kunde komma fram. Något håller honom tillbaka. Och vad är det som håller honom tillbaka? Jo, det måste ju vara detta med att församlingen med Guds ande, den enda makt som är ljus och salt i världen, det är ju församlingen. Där Guds ande är verksam på ett särskilt sätt. Guds ande är ju verksam hela tiden under all den tid som Gud ger här på jorden. Men under församlingens tid så finns det en plats, ett ställe där Guds ande på ett särskilt sätt kan verka, så att församlingen är ljus och salt i världen. Och det är detta hinder som gör att vedersakaren antikrist inte kan träda fram. Han kommer inte att fullt ut träda fram förrän församlingen har varit med om uppryckelsen, ryckts bort från denna jorden. Det står så här, den som håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Det är församlingen och anden genom församlingen som håller honom tillbaka. Men då står det i sjunde versen där i andra kapitlet att redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Och sen ska den laglöse träda fram. Och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintet göra genom sin tillkommelses uppenbara varelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedra dem som går förlorade till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum så att de kunde bli frälsta. Här ser vi att han kommer att träda fram, och då ska Herren Jesus komma med sin tillkommelse och tillintetgöra honom. Och det handlar om den andra etappen av Jesu tillkommelse. Den första etappen handlar om att han kommer på skyarna och församlingen rycks upp. Den andra etappen, då kommer Jesus och sätter sina fötter på Oljeberget, och då ska han besegra denne antikrist. Men det finns människor som blir bedragna av honom den korta tid som han får verka här på jorden. Och det är till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum så att de kunde bli frälsta. Vad viktigt att vi har kärlek till sanningen. Och då står det i 11 versen, därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt så att de sätter tro till lögnen. För att de ska bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen och utan funnit behag i orättfärdigheten. Här ser ni motsatserna detta. Det första var tro till sanningen och det andra var behag i orättfärdigheten. Man hade valt någonting annat, någonting som behagade dem bättre. Därför att det är ju fruktansvärt viktigt att vi har kärlek till sanningen. Och inte bara känner efter vad som behagar oss. Att behagas av orättfärdigheten. Oh, vilket väckelsebudskap detta måtte bli för oss. Men så säger han till dessa Thessaloniker. Det står så här, vi för vår del är pliktiga att alltid tacka Gud för er kära bröder, ni Herrens älskade. Därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, i helgelse i anden och i tro på sanningen. Där får vi vara, i helgelse i anden och i tro på sanningen. Tänk att där får vi vara också, om vi väljer detta, att sätta tro till sanningen och inte finna behag i orättfärdigheten. Och så står det här, till har han också genom vårt evangelium kallat er för att ni ska bli delaktiga av vår Herres Jesu Kristi härlighet. Och så säger han som förmaning till dem, stå alltså fasta, kära bröder. Och håll er vid de lärdomar som ni har mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev. Och så säger han i det kapitlets slut, och vår Herres Jesu Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp, han hungne era hjärtan och styrke eder till allt vad gott är. Både i gärning och i ord. Hungersamt, alltså det är trösterikt. Och att han måste styrka oss både till allt vad gott är, både i gärning och i ord. Och så ber han i 3 kapitlet om att de ska bedja för honom. Det står, be för oss att Herrens ord må ha framgång och komma till ära hos andra, lika som hos er. Hos dem hade Herrens ord kommit till ära, men han ville att de skulle be att detta ytterligare skulle ske på många andra platser. Så att också vi må bli frälsta från vanartiga och onda människor. Ty tron är icke varmans, men Herren är trofast och han ska styrka er och bevara er från det onda. Ja, om de bara får balans i det här med att tro på den rätta ordningen i det som ska ske vid Herrens Jesu tillkommelse och att vi behöver inte oroas för laglöshetens människa eller dess tid, för då är vi bortryckta, då är vi hemma hos Herren. Men sen när Jesus har hämtat sin skara, då kommer han att träda fram. Men så säger han så här i 3 kapitlets 6 vers. Men vi bjuder er, kära bröder, i vår Herres Jesu Kristi namn, att ni drar er ifrån var broder som för en oordentlig vandel och inte lever efter de lärdomar han har mottagit av oss. Ni vet ju själva hur man bör efterfölja oss, ty vi förhöll oss inte oordentligt bland er. Inte heller åt vi någons bröd för inte, tvärtom åt vi vårt bröd under arbete och möda, och vi strävade natt och dag för att inte bli någon av er till tunga. Det var tydligen så att det var en del som sysslade med det här och hade blivit på något sätt, ja, som vi brukar kalla överandliga. Man tyckte inte man behövde arbeta som alla andra, utan man surrade omkring utan att försörja sig själv och låg på det viset andra syskon till last. Nej, det står så här. I 10:e versen: redan när vi var hos er gav vi ju er det budet att om någon inte vill arbeta så ska han inte heller äta. Här handlar det om att ha sin egen försörjning. Vi hör nämligen att somliga bland er för en oordentlig vandel och inte arbetar utan alena sysslar med sånt som inte kommer dem vid. Sådana människor bjuder och förmanar vi Herren Jesus Kristus att de arbetar i stillhet så att de kan äta sitt eget bröd. Och ni, kära bröder, må inte förtröttas att göra vad gott är. Här förmanar han att det ska inte vara någon osundhet här eller så, utan här ska man arbeta och sträva för att inte ligga någon till last. Samtidigt som man då framhåller detta med Jesu tillkommelse och allting. Det behöver inte bli något osunt i den läran. Så att man anser sig för andlig för att hålla på och arbeta för sin försörjning. Nej, det är osunt. Och så står det att om någon inte lyder vad vi har sagt i detta brev, så märk ut för er den mannen och ha inget umgänge med honom, så att han må blygas. Men man ska inte hålla honom för en ovän utan förmana honom som en broder. Och så står det i 16:e versen: men fridens Herre själv give er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med eder alla. Ja, och så avslutar Paulus detta brev till Thessalonikerna. Han vill att de ska ha en sund lära och uppfattning om Jesu tillkommelse, så de kan fortsätta glädjas i detta att Jesus kommer. Men ändå inte bli så som vi kallar det överandlig, så att man inte tycker att det är andligt att arbeta och försörja sig själv. Nej, det är osunt. Men här önskar han dem Guds frid. Nu ska jag läsa. Jag gör inte anspråk på att ha uttömt allt i det här brevet, men det är några tankar som jag för min del har fått och vill dela med mig utav det här brevet. Men nu ska jag läsa ett par stycken ur en bok som heter Vindar och eldslågor av Gösta Lindahl. Där står det ett litet stycke som heter Det tillkommande. Och då står det i Jesaja 45:11: fråga mig om det tillkommande. Varje enskild människa är intresserad av framtiden och vill veta så mycket som möjligt därom. Så har det alltid varit och så är det fortfarande. Om den babyloniske världshärskaren Nebukadnessar läser vi i Danielsboken att när han låg på sitt läger uppsteg hos honom tankar på vad som skulle ske i framtiden. Och de människor tog det var snart räknade som inte på ett liknande sätt under nattens timmar umgåtts med tankar och funderingar angående framtiden. I detta människans medfödda intresse för framtiden är det många som spekulerar och de ger sig ut för att sitta inne med erforderliga kunskaper härom som de mot stora honorar är villiga att delgiva sökande, och de besökandes antal hos dem sinar aldrig. I Paris till exempel söker hundratusentals människor varje vecka upp så kallade spåmän och spåkvinnor för att få veta något lite om sin närmaste framtid. Men sånt sker inte bara i Frankrike utan förekommer över hela världen, trots kultur och hög bildning. Och spiritismen som nu åter har högkonjunktur appellerar just till detta människans medfödda framtidsintresse och bedrar så med sina lögner massor av folk. I starka och inträngande ord varnar Gud för dylika spåmän, spåkvinnor och villfarelser. I Jesaja 8:19 läser vi: skall icke ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? I avsikt att rädda människan från att bedragas på detta område säger Gud i sitt ord: fråga mig om det tillkommande. Och vidare: ropa till mig så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du icke känner. Jeremia 33:3. Med dessa ord, löften och uppmaningar som grund kan vi alltså med frimodighet be den allvetande och kärleksrike fadern i himmelen om det ljus vi behöver över framtiden. Men motiven måste vara rena. Att i egna, privata, spekulativa intressen söka få den allvetande att dra undan framtidens ridå lyckas aldrig. Gud har aldrig lovat tillfredsställa människans nyfikenhet och sensationsbegär, men väl att mätta den hungrande med sitt goda, lära, undervisa och giva råd om den väg vi ska vandra. Det råder inte det ringaste tvivel om att vår fader i himmelen verkligen önskar upplysa sitt folk om framtiden och det tillkommande. Hela Bibeln är bekräftelse på detta. Avslöjade inte Gud för Abraham vad som i framtiden skulle ske med hans ättlingar? Och just detta att Gud i förväg talade om för konung David det som låg långt i framtiden blev för honom mycket förkrossande. Framförallt hjälpte det honom dock att under sin återstående levnad handla så att det blev till Guds rikes bästa. Att vi måtte leva rätt och bättre tjäna Guds sak i tiden är första orsaken till att Gud vill avslöja den del av framtiden han anser vara nödvändigt för oss. Profeterna fick blicka långt fram i tiden, ja somliga av dem ända fram till tidsålderns avslutning och se den ljusa evighetsmorgonen bryta fram. Men det står så betecknande, det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva utan er som de tjänade härmed. Det är Guds sak och människors frälsning det alltid gäller. Människans intensiva åstundan att blicka ett stycke in i sin närmaste framtid är ofta orsakad av oro. Föräldrars oro för barnen börjar tidigt. Somliga unga gastkramas av oro för sin utbildning. Oron för ålderdomen plågar andra. Det är oro och bekymmer för många handa, men just denna människans oro vet Herren om. Och därför ligger det inte så liten tröst i de följande orden i Jesaja 45 och 11 där det heter: lämna åt mig omsorgen om mina söner, mina händers verk. Du kan fråga Herren om det tillkommande, men skulle det dröja innan ljuset bryter fram kan du likväl vara lugn och lämna all omsorg åt Herren för dig själv, dina barn, deras utbildning och allt. Tror du på Gud kan du med Nils Frykman sjunga glad och förnöjd. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Där Gud och lammet sälja ser och ingen nöd skall vara mer. Ett oförgängligt arv jag har. I himlen är det i förvar. Och under prövotiden här min fader ger vad nyttigt är. Och skulle du som läser dessa rader inte vara frälst och förtrogen med Bibelns utsagor angående den yttersta tiden vill jag säga dig. Jesu andra återkomst är nära förestående. Om detta råder inga tvivel hos den som jämför Bibelns profetior med vår skickelsedigra tid. Många av de stora avgörande tidstecknen som sedan årtusenden är förutsagda har redan gått i uppfyllelse. Den tid vi nu har är en förlängd nådatid, en anståndstid för att du ska göra dig redo för Jesu återkomst. Vi hinner inte läsa mer ur denna boken för det kommer ett stycke till som där det står ingen tid ska mer givas. Men jo, jag kanske kan hinna läsa det också. Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand upp mot himmelen och sa: ingen tid ska mer givas. Detta är myndiga ord. Har du tänkt på vad de innebär? Var viss om att de bokstavligen kommer att uppfyllas liksom allt annat i Guds ord. Vetenskapsmannen i laboratoriet, ingenjören vid sitt konstruktionsbord, konstnären vid sitt staffli, arbetaren vid sin maskin, snickaren, målaren, husmor i köket såväl som politikern och diktatorn, alla avbryts omedelbart i sin verksamhet. Frälsningens dag är slut. Den allsmäktige sätter definitivt punkt för all mänsklig strävan, myndighet, förhävelse, smädelse och synd. Sista skottet har ljudit, sista striden utkämpad, all mänsklig grymhet har nått sitt slut, tid tilldelas människan. Evighet tillkommer Gud alena. Den enskildes livslängd är fastställd av den evige. Jesus frågade: vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Tiden för mänsklighetens existens på jorden är också fastställd av samma högsta majestät. Inga teknikens erövringar och vetenskapliga framgångar inom jordens eller universums regioner kan förlänga mänsklighetens tidsschema. Slutakten närmar sig med hast. På goda bibliska grunder kan vi fastslå att tiden mellan den första Adam fram till Kristi födelse var 4000 år. Sedan dess har ytterligare 2000 år förflutit. Dessa 6000 år motsvarar 6 skapelsedagar varpå vilodagen följde, vilket i sin tur motsvarar sista tidsåldern, tusenårsriket, innan evigheten tar vid. En dag är för Herren så som 1000 år och 1000 år så som en dag. Mänskligheten står nu inför en helt ny tidsålder, men före dess inträde inträffar Kristi andra återkomst och Guds församlings himmelsfärd. Därefter följer jordens svåraste vedermöda. Kära läsare, låt mig därför fråga dig, har du tagit vara på den tid till frälsning som Herren har beskärt just dig? Låt frågan gå dig till hjärtat. Din största tillgång och rikedom är obestridligen den tid du äger. Jag vågar påstå att din eviga lycka beror på hur du använder den. Du kan använda denna, det största av alla kapital, fel, men du kan också använda den rätt. Och just för att ge dig en vänlig påminnelse härom är det som jag skriver dessa rader, till förrän du anar, ljuder den eviges ord även till dig personligen, ingen tid ska mer givas. Vetskapen om att du spolierade din dyrbara tid på oväsentligheter blir då din eviga pina. Vad är då det väsentligaste? Att du måste bli frälst. Se, nu är den välbehagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag. Denna tid och dag måste du akta på. Profeten Jeremia ropade, fara och är förlorad, Egyptens konung, han har förfelat sin tid. Otaligt många begår samma ödesdigra misstag. De förfelar sin tid. Köp tiden, säger Guds ord, det vill säga ta ytterst väl vara på varje lägligt tillfälle att beställa om din själs frälsning och hälsa. Det är viktigare med själen än med kroppen. Kroppen förgås, men själen lever evinnerligen. De flesta satsar uteslutande på kroppens välbefinnande och njutning. Detta är oförnuft i högsta grad. Evig ruelse följer i dess släptåg. Din frälsningsfråga måste ovillkorligen få vara ditt livs angelägnaste, och detta medan du lever. Efter döden är det för sent. Du bör även enligt skriftens uppmaning använda din dyrbara flyende tid att göra gott mot var man. Tro mig, det enda du har kvar som ett evigt oförstörbart kapital när ingen tid mer gives är bara det du givit ut av tid och medel för att tjäna Guds sak på jorden. Bankkonton och jordiska ägodelar har då intet värde, varken för dig själv eller någon annan. Den tid som en människan tillmätt bereder henne tusende gyllene tillfällen och möjligheter att göra gott. Men ett obestridligt faktum är att i regel slösas den bort på egoistiska intressen. Och för Guds stora angelägenhet att rädda människor och föra hans rikssak fram i tiden saknas ofta volontärer och medel. Skörden är mycket, möjligheterna större än någonsin, men var är de villiga tjänarna, offrarna? När den evige sagt sitt mäktiga, ingen tid ska mer givas, sätts punkt och slut. Jord, gärning, kan då ej ändras, försummade tillfällen kan inte återfå. Men lyssna till ännu ett Guds ord. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda så kan de bli snövita, och om de är röda så som schalakan så kan de bli så som vit ull. Men skynda dig att komma medan du ännu har tid. Där sätter vi punkt för idag. Gud välsigne dig, och vi hörs igen om en vecka.